Och detsamma gäller ju alla andra diagnoser också. Alltså att det finns ett större bidrag i dem än vad vi i diagnosen har förstått. För alla diagnoser skapas ju ur ett strikt mänskligt perspektiv. Alltså man tittar på kroppen och vad händer här med liksom signalsubstanser och flöden och bladibla och allt vad det nu är för någonting. Och så förklarar man där utifrån och då blir vissa saker rätt och vissa saker är fel. Alltså du är inte så här som alla andra för du har ADHD, eller du är inte som alla andra för du är bipolär, eller du är inte som alla andra och så vidare. Och det är ju samhällsnormerna, alltså andra människors rädslor som har gjort att begränsningen finns. Men jag som individ behöver göra ett eget medvetet val i om jag ska inordna mig att det här är sjukt och det här är friskt. Eller om jag ska våga utforska, vad vill det här säga mig om mig? Att jag nu beter mig på ett sätt som gör att andra människor säger att jag är bipolär till exempel.
Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av poddterapeuten. Så var vi igång med samtal om serien. Och podden gästas av Katja som berättar om själens blueprint. Om att gå från människa till universums storhet. Om transformation, om superpowers och diagnoser. Vad är normalt egentligen? Mycket nöje! Hej Katja, varmt välkommen till poddterapeuten.
Tack så mycket, superhärligt att vara här. I'm so excited.
Ja, me! Och det var så himla häftigt för att när vi satte igång nu här och skulle prata och du satte igång och jag bara, oh my god, nej, vi måste trycka på inspelning. Jag måste ha mer här i podden. Vad säger ingenting mer nu?
Nej, jag håller på. Du får säga till, nu är det nu. Nu får jag lov.
Nu är det nu och vi ska börja från början. Vad är en multidimensionell coach? För det är det du arbetar som. Kan du inte berätta lite mer om det först?
Ja, men jo. Nu är jag i det jag inte fick säga innan som jag ska säga. Så min hjärna bara, ja, hur ska vi förklara det så folk förstår? Ja, men multidimensionell coach. Alltså jag står i min storhet. Ande, kropp och själ. Och jag hjälper dig att connecta med din ande, kropp och själ. Det du är bortanför människan du och dina begränsande föreställningar. Jag flyter så där fritt mellan olika förklaringsmodeller. Ibland så är det mer mänskliga kring mindset och inlärningspsykologi och hur funkar hjärnan för att helt plötsligt connecta med de universella lagarna och din själs blueprint. Och så flyter jag emellan det för att skapa en mer heltäckande bild av vem du är och hur det faktiskt funkar det här med att vara människa.
Just det. Oj vad häftigt, jag får massa olika bilder och du beskriver det ju så målande och så känner jag samtidigt att oj, jag tror inte jag förstod någonting av det du just sa.
Nej men du ser, och grejen är ju att det är ju det där jag gör, alltså så här, jag är ju här för att väcka människor till medvetenhet om vilka vi är bortom de här inlärda föreställningarna. Och det gör jag ju genom att skapa begriplighet, alltså så att det obegripliga blir begripligt.
Just det.
Och det som sker också är att när jag öppnar munnen då finns det liksom ett space här som skapar, nu pratar jag med hela kroppen trots att det inte syns, men sån är jag. Så då skapar jag transformation i det. Så att egentligen spelar det inte så stor roll vad jag säger, utan det händer någonting i dem som lyssnar på mig. Har jag insett med åren, det fattade jag ju inte i början så. Men syftet med allt är ju att få dig att förstå vem du är bortanför dina begränsande föreställningar. Så att du kan connecta med din storhet. Och göra det begripligt så att du vågar det. Så att du kan kliva ut där och bara, tada, här är jag i min unikhet. Så att det är det som är syftet med allt jag gör. Oavsett om det är som här, det låter som att jag är i en podd. Eller om jag delar ett käckt Instagram-inlägg eller vad jag än gör för någonting. Snacka med någon på ICA, det spelar ingen roll egentligen. Utan min intention och det som sker är alltid det där.
storhet och transformation. Säg något mer om det så hänger jag med lite mer. Vad betyder det här med transformationen?
Visst är det spännande. Ja, men transformation handlar ju om att just, alltså så här, jag backar lite grann känner jag.
Mm, gärna.
Vi backar bandet. Ja. Eller jag, och då backar vi till två punkter i det som är du. Och den ena punkten är ju din själ. Och din själ som någonstans föds. Och i det har en blueprint som någonstans talar om vem du faktiskt är, bortom människan du, och vad du är här för att du, meningen med livet, den där lilla lättsamma frågan, vad är meningen med livet? Och då har vi dels den, och sen har vi människan du.
Ja, okej, nu är jag med, för att, så att blueprint och själ, det är samma sak, det är på ena sidan.
Så. Ja, alltså i själen har en blod, precis som att dina celler, varje cell i din kropp vet liksom vad den är här för att göra, om den ska vara, sitta i synnerven och kommunicera bilder och få hjärnan att fatta, eller om den ska sitta i en tånagel och skydda tå, det spelar liksom ingen roll. Och själen har också en blueprint där man kan gå in, alltså så här, som talar om vem den är, vad som är din styrka och vad du bör undvika och vad som är meningen med livet, alltså vad som är din mission i ditt liv. Och till det lägger vi också till människan då, som föds in i ett mänskligt sammanhang och från första andetaget börjar programmeras med föreställningar om vad som är du och vad som är okej och vad som inte är okej och så vidare. Och de här föreställningarna är ju väldigt ofta begränsande. Alltså våra föräldrar hade inte förmågan att se oss som de här unika själarna. Utan såg ju på oss genom sitt eget filter som skapades ur deras egna inlärda föreställningar och historia. Och det där gör vi ju allihopa, det är så det funkar att vara människa. Och i transformationen, det som händer då är att begränsningarna, alltså det här du tror om dig själv och om livet som inte är sant, det får lov att komma upp till ytan och släppa taget så att det inte längre begränsar dig. Alltså det kan göra till exempel att om du har ett trauma ifrån din uppväxt, så slutar det traumat, den erfarenheten, att påverka dig på ett för dig negativt sätt i nuet. Utan det blir som ett minne, och i det så connectar du med din autenticitet. Åh gud vad mycket fina ord jag slänger mig med, känner jag. Men din äkthet, alltså det som är din själ. Vi lever ju i en tid, och det har vi gjort i oändliga generationer, där hjärnan styr. Det premieras att tänka, det premieras att vara effektiv och att göra saker. Men hjärnan kan bara det den kan. Så det finns en väldigt stor begränsning i att hjärnan styr oss. Och rent biologiskt är det inte ens meningen att hjärnan ska styra oss, utan det är meningen att det är hjärtat som styr. Och hjärtat är då väldigt tight connectat med själen, därför att själen har liksom sin ingång in i hjärtat. Och det är ju därför man ofta, lite felformulerat, men ändå säger att lev från ditt hjärta och låt ditt hjärta styra. Och det är egentligen inte det handlar om, utan det handlar ju om att släppa lös själen i den mänskliga formen. Och själens syfte med att vara människa är att uppleva sig själv. Det är liksom hela grejen, och det är därför vi så ofta har en längtan efter meningen med livet. Att förstå vad fan är det jag håller på med och varför. För det är själen som någonstans ropar på oss. Som vill att vi ska leva själsmedvetet. Så att de sakerna, att förstå att jag är en själ och vad innebär det? Att jag förstår att jag är för en tid en människa och vad innebär det? Och att sen skapa connection med det är ju det som är just det multidimensionella. Och i mötet mellan de två så sker transformationen. Eller vi kan få tillgång till transformationen om vi tillåter den.
Vad fint!
Eller hur?
Ja, jättefint! Och det är så bra, du beskriver det så bra också. Alltså verkligen, jag får otroligt mycket bilder och jag ser det verkligen också framför mig. Även om det är för mig helt nytt och helt oprövat, så är det, så känner jag verkligen ändå att det är fint det du berättar. Det är någonting som resonerar hos mig när du berättar i det.
Härligt.
Ja. Så hur ser det ut när du har en vanlig standardklient typ så här, och så bara nu ska vi transformera dig liksom. Hur kan det se ut?
Ja, men alltså så här, det är ju så att min ingång är ju, alltså är alltid människan du. Så min ingång är ju alltid att pinpointa när du begränsar dig. Att pinpointa när du håller dig själv tillbaka. När du säger saker som inte är sanna. Och genom att någonstans belysa det i en sån bara, hej hopp, vad sa du här för någonting? Vad vill det säga dig om dig? Är det sant? Är du den sortens människa du vill vara? Och så vidare. I det så skapas ju transformationen. I att vi ser begränsningen. Alltså vi blir medvetna, det behöver ju inte innebära att vi ser den med ögonen, utan vi blir medvetna om begränsningarna. Här höll jag mig själv tillbaka, här förminskade jag mig själv, här tänkte jag tankar om mig själv som inte är sanna och så vidare. I och med att den liksom kommer upp till ytan, alltså den blir uppmärksammad, så är det i sig en indikation på och en inbjudan till själva skiftet. Så att det behöver inte vara så mycket svårare egentligen än att bli medveten om när man begränsar sig själv. Vara villig att se det, vara villig att känna det. Våra känslor är superviktiga i transformationen. För där är vi just i det här alla dimensioner som jag pratade om innan. Och att någonstans ta att göra ett statement i att men det här som jag precis gjorde, det vill inte jag längre. Utan jag vill ha det här istället. Alltså jag vill inte hålla mig själv tillbaka, jag vill släppa mig fri. Jag vill inte vara rädd för att inte duga, jag vill känna att jag duger. I det så skapas transformationen och skiftet. Och sen eftersom jag någonstans är den jag är, så håller jag också ett space. Och som jag sa innan, det skapas transformation av det. Och det är så mycket i det där som min lilla hjärna, den bara, alltså fan, det här är bara konstigt. Det finns ingen vettig människa som fattar det. Men jag ska dela ett klientmöte jag hade för något år sedan. Mm. Som gjorde det supertydligt för mig själv. För hon var nämligen så här att när... skedde någonting i henne, alltså när hon fick healing, för healing brukar ju vara, det brukar ju vara ett effektivt sätt att transformera. Mm. Man får högfrekvent energi med hjälp av någon annan, ja. som hjälper liksom stagnationer och så vidare och skifta.
Jag har faktiskt gått på, jag har varit på healing.
Ja men härligt, det finns ju massa olika sorter. Men
ja, då brukar han bara lägga liksom typ så här, han behöver inte ens lägga handen på mig utan lite med space däremellan liksom.
Ja. Ja, ja.
Och jag har ingen aning om hur det går till, men jag känner någonting, så.
Det är skönt, man behöver inte fatta. Men en annan liten sån detour här nu är ju att Nobelpriset i fysik går till några snubbar som har forskat på det här med kvantfysik.
Mm,
och det de beskriver i sin forskning är hur healing fungerar. Yay till den! Det gillar jag.
Mm.
Men jag tänker jag skulle dela det här i alla fall. Så den här kvinnan, tillbaka till ordningen.
Ja,
min ordning.
Vad bra. Det är bra.
Den här kvinnan börjar av någon anledning att förklara för mig att men det är så här, när saker och ting skiftar i mig så rapar jag, säger hon. Och jag bara, ja okej, så. Och sen börjar jag prata, så har vi våra samtal. Hon rapar, av en timmes tid så tror jag hon rapade i 45 minuter. Och det blev för mig och min hjärna, som vill förstå, det blev för mig och min hjärna väldigt tydligt i vad som händer när jag pratar. Att det skiftar någonting i dem. Jag hade min man hade en gammal vän. De hängde i så här sen tonår, tidig 20 års ålder där någonstans. Och hittade på en massa saker. Och hade inte träffats på många, många år. Och han och hans fru var ute och åkte. Och så hörde de av sig. Kom vägarna förbi i alla fall. Den kvinnan, hon var så öppen för allt. Så fort jag öppnade munnen, spelade ingen roll vad jag sa, så började hon gråta.
Oj.
Så till slut var det så här, bara, jag fick be om ursäkt för att jag väckte så mycket i henne. Och vi pratade hundar och vill du ha mer kaffe? Väldigt basic. Och de två sakerna tillsammans fick mig verkligen att inse vad som händer när jag öppnar munnen.
Oj.
Just kring det här med transformation.
Vad fint.
Ja, eller hur? Hon tyckte kanske, hon kom aldrig tillbaka igen, jag förstår varför. Men fint för mig. Det var väldigt fint för mig och väldigt, väldigt tydlig indikation på det jag innan någonstans anade hände.
Mm.
Och nu fick jag liksom kvittot på att det hände något i folk när de pratar med mig. Eller sagt, när jag pratar med dem.
Ja, men faktiskt. Mm. Hur blir man det du är då? Hur är din resa?
Ja. Alltså min resa börjar i strikt mänskligt perspektiv. Alltså så här, jag växte upp i ett sammanhang där man är 110% människa. Det man ser är det som är och sen finns det inget mer. En stark programmeringar kring just alltså de här mänskliga, mycket rädslor, mycket ångest, mycket, ja fan det var jobbigt att vara jag. Mycket begränsningar. Och från det också en vilja till någonting annat. Så att jag har använt mig själv och min egen livsresa väldigt mycket. Jag skulle säga att det är den största delen. Sen har jag ju lite checka utbildningar också. Men för mig, och det har jag ju förstått också nu när jag någonstans vet min själs blueprint som jag pratade om innan. Att jag är här för att använda mig av mig själv, min egen kropp, min egen medvetenhet och min egen resa för att hjälpa dig. Så därför så hör man ofta mig prata om saker som man aldrig har hört förut. Därför att det finns liksom inte någonstans, jag kan inte hänvisa till läs den här boken eller gå den här kursen. För de finns inte, har inte jag skapat boken eller kursen så existerar de inte. Alltså så är det.
Men den känslan fick jag också när jag stötte på dig. Det var precis den, precis det du beskriver nu så bra. Det är precis den bilden jag fick också. Av att här har vi en någonting och någon unik.
Vad fint, tack.
I min hjärna nu då, som tänker så här supermycket. Har du själv då gått igenom den här transformationen då hos någon annan för att liksom, eller är det någonting som du kom fram till på kammaren inom situationstecken, eller vad var händelsen som fick dig att gå från den här människan som du beskrev i början till den Katja som du är idag och det du gör idag? Var det brytpunkten där? Eller?
Ja, men jag skulle säga så här att det finns, när du ställer frågan så ploppar tre olika event upp. Och det ena är att jag någonstans tröttnade på mitt liv. Så där, eftersom jag var väldigt mycket människa där, 30 något, hur gammal jag nu var. Och i det på ett mänskligt sätt såg det att min man, pappa, inte mina barn, var en bidragande orsak till att det inte var roligt och jag, så jag skilde mig. Sen insåg jag det efteråt att det handlar ju inte om det, men trots allt. Och i det så mötte jag min nuvarande man, och han kom från en helt annan plats än mig och har nästan lärt mig att se mig själv ur ett nytt perspektiv. Så dels har jag liksom den grejen. Sen så från det så dök det också upp en hund här hemma. Apropå det där med vad som får en att skifta. Så att min man kom hem vid tillfälle med en amstaffvalp som han hade hittat. Alltså, historien är lång men jag gör den kort.
Ja, men vi har
hittat i ett garage. Oj, där var den med sina kullsyskon. Och amstaffar är ju förbjudna i Norge, och hans mamma och pappa var norska hundar. Så att hundar man har där, de får finnas, men man kan inte föda nya. För det är förbjudet. Så att de hade tagit tiken till Sverige där hon hade fått föda sina valpar, och sen hade de tagit hem henne igen. Så där var i alla fall en av valparna där som absolut ville följa med hem. Så trots att jag bara nej, 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 det här ska vi inte ha. Så kom den här jädra hunden hem ändå. Och jag hade jättestort motstånd till honom. Alltså hur mycket man nu kan ha det mot en söt liten amstaffvalp med ett öra upp och ett öra ner och gigantiska tassar som yrde omkring och kissade på golvet. Sådär som valpar gör. Men det som hände var att den här hunden, han var extremt energimedveten. Alltså hunden var HSP, high sensibility personality, så var han det. Han var en HSP-hund. Och när det blev högfrekvent energi, alltså om vi skrattade för mycket i familjen, om det blev dåligt väder på utsidan, för att inte tala om ifall någon blev arg, allting sånt triggade igång honom. Och det han gjorde då, det var att han gav sig på våran andra hund, den gammal chef vi hade. Så vi hade hundslagsmål här under flera års tid. Mycket hundslagsmål. Och jag kom till en punkt och det var så här att nu, antingen begraver jag de där jävla hundarna ute i skogen eller så gör jag någonting åt det. Och den brytpunkten fick mig att öppna till min egen energimedvetenhet. För det var så att jag var tvungen att kunna känna innan de kom igång för att kunna bryta deras negativa beteende. Så att han tvingade någonstans mig, det var på liv eller död, så han tvingade mig till att bli energimedveten. Och i och med att jag öppnade upp den kanalen så fick jag ju också tillgång till mer av mig. Och från det så dök det upp en kvinna som hade sett någonting jag hade skrivit. Och hon skickade ett meddelande till mig: hej, jag gillar dina energier, jag tycker vi ska träffas. Den är ju lite schysst, en raggningsreplik.
Ja, verkligen.
Men så vi träffades i alla fall, och från det så växte det en stor vänskap, men också en otrolig resa som vi hade tillsammans, där hon fick till sig otroligt mycket information, för hon är och var väldigt, väldigt medveten. Och det som hände var att när det triggade saker i mig, i henne, så ringde hon till mig och sen hjälpte jag henne att förstå. Mm. Och det var saker som jag inte överhuvudtaget själv fattade vad det var jag sa. Det var verkligen så här, bara, jag måste säga det här, och så sa jag det. Och när jag sa det så speglade vi varandra. Det är svårt för mig själv att fatta vad som hände. Men de tre sakerna tillsammans tog mig någonstans hit där jag är nu. Där jag vet saker som inte så många andra vet. Och där jag upplever saker som de flesta inte har upplevt. Så att det har varit en väldigt personlig och intim resa med mig själv.
Ja.
Så är det. Mm.
Och den här energimedvetenheten som har varit då personlig, och den här resan som du beskriver nu. Jag bara ser framför mig ibland att det kan ju också, det här är mina tankar, ord nu. Så nu får du ta det eller slänga bort det vad du vill. Men jag kan också känna så här att, och tänka att, kanske ibland man undrar så här, det här är läskigt liksom. För att när det händer någonting nytt, när det blir en transformation, när det blir en energimedveten som du beskriver nu, har det också varit förknippat med någon form av rädsla? Alltså vad är det här? Vad är det som händer i mig? Eller, beskriv själv, för att det är mina begränsande känslor och tankar som kommer in nu. För jag skulle i alla fall bli lite så här, oh shit, what's going on here? Liksom.
Jo, men absolut. Gud, ja. Och nu är det ju så. Och det är också en sån här sak som jag har lärt mig om mig själv. Att jag är, och har alltid varit, alltså mitt autentiska jag är väldigt här öppet och icke-dömande. Alltså jag har generellt sett svårt för att vara liksom i att, ja, men det här var rätt och det här var fel. Mm. Och det har ju varit till hjälp i det här. Så absolut. Så på ett plan är väldigt så här tillåtande i det som händer. Men på ett annat plan, fan, jag är människa. Alltså jag är det. Och det har ju också, alltså när vi gör alla resor vi gör med oss själva. All personlig utveckling, om vi ska använda ett mer mänskligt ord.
Ja.
All personlig utveckling innebär ju också att jag behöver möta mina egna begränsningar.
Ja,
och varje begränsning är ju förankrat i en rädsla.
Just det. Och då ser jag framför mig att varje begränsning samtidigt är kopplat till ett ankare. Jag ser framför mig nu, utifrån det du berättar, ser jag framför mig en båt på vattnet. Och så är det de här ankarna, de är de här begränsningarna. Men de är också där med en anledning. Som sagt, nu är det mitt eget. Det känns ju också som att, var är vi, var driftar vi? Var driftar vi någonstans om vi inte samtidigt har ankarna? Och då när jag säger det här nu, så inser jag att ja, och ankarna är bra så länge man är medveten om ankarna. Och man också kan veta när man ska släppa ner dem och ska ta upp dem. Är jag inne på rätt spår här nu?
Alltså, rätt eller fel, men jag är med på vad du menar. Ja, men jag är med på vad du menar. Och jag ska säga att nu backar jag lite igen. Den där frågan, vem är jag utan mina ankare? Alltså med andra ord, vem är jag utan mina begränsande föreställningar? Vem är jag utan mina rädslor? Och den kan ju vara otroligt läskig, bara att tänka tanken liksom. Därför att i det finns det väldigt mycket expansion. Alltså vi tar oss någonstans bara med frågan bortanför våra rädslor och begränsningar. Ut i den där utanför komfortzonen, det är ju alltid obehagligt att gå den vägen dit.
Precis.
Så att den vi är med rädslor och begränsningar är ju någon som inte helt och fullt vilar i tillit till att vi har en inre guidning som alltid vill oss väl.
Okay.
Att någonstans skapelsen, universum, vill oss väl. De universella lagarna, de finns för oss.
Mm.
Det finns inget ont som kan hända mig, för jag är skapare av min egen verklighet. Och det är ju det där som man någonstans är inne och petar på inom attraktionslags förklaringsmodellen, till exempel. Vi skapar vår egen verklighet. Så att det finns ju ett bidrag i att inte släppa alla ankar på en gång. Därför att det kan bli, lite som jag sa innan, man kan hamna i upplevelser, men också i situationer som kan göra att man blir så jädra spooky. Så man bara, spärra in mig, det här går inte. Nu stänger jag in mig i min garderob igen. Liksom. Det här funkar inte. För att det kan bli för mycket. Jag skulle säga alla diagnoser, oavsett om de är fysiska eller mentala eller vad det nu är för någonting, handlar ju om någonting annat än det vi tror. Alltså det är ju som så att, jag nämnde psykos innan till exempel. En psykos är ju en väldigt snabb expansion i din egen medvetenhet som gör att du tappar kontakt med din kropp. Och i den, resan, alltså så här, du drar iväg från din kropp, så triggas det rädslor. Och rädslorna i sin tur gör att det kan bli väldigt obehagligt. Men det finns människor som upplever samma sak under till exempel meditation. Men de har liksom medvetet gått in i att nu ska jag dra iväg här utanför mig själv och uppleva min egen gudomlighet eller snacka med Jesus Kristus själv eller vad de nu håller på med för någonting. Och då går de bortanför rädslorna. Och detsamma gäller ju alla andra diagnoser också. Alltså att det finns ett större bidrag i dem än vad vi i diagnosen har förstått. För alla diagnoser skapas ju ur ett strikt mänskligt perspektiv. Alltså man tittar på kroppen och vad händer här med liksom signalsubstanser och flöden och bladibla och allt vad det nu är för någonting. Och så förklarar man där utifrån och då blir vissa saker rätt och vissa saker är fel. Alltså du är inte så här som alla andra för du har ADHD, eller du är inte som alla andra för du är bipolär, eller du är inte som alla andra och så vidare. Men det som det handlar om egentligen är precis som det här var inne på HSP innan, eller som jag brukar kalla det för energimedveten, att ha den personligheten, det är ju en styrka. Så att även om du får psykoser så är det en styrka. Det är bara det att du inte har förstått hur du ska använda dem. Har du ADHD, det är en styrka. Du har bara varit i sammanhang som inte har varit gynnsamma för dig. Och så vidare och så vidare. Så det där med vem vi ska spärra in och inte. Det handlar ju om att så här, samhällsnormerna är väldigt begränsade i vad som är okej och inte okej. Alltså vad som är sjukt och friskt. Och det är ju samhällsnormerna, alltså andra människors rädslor som har gjort att begränsningen finns. Men jag som individ behöver göra ett eget medvetet val i om jag ska inordna mig att det här är sjukt och det här är friskt.
Ja.
Eller om jag ska våga utforska, vad vill det här säga mig om mig? Att jag nu beter mig på ett sätt som gör att andra människor säger att jag är bipolär till exempel.
Ah.
Eller vad det kan vara för någonting. Ah.
Jag tänker på Superman oftast när jag brukar tänka på det här med diagnoser och sådär. Om han hade sina krafter men inte hade någon koll på hur han skulle hantera dem.
Mm, absolut.
Han skulle ju titta på människor genom deras kläder fast han inte kanske ville med sin röntgensyn. Han skulle liksom, när han skulle krama någon skulle han krama sönder den personen för han är alldeles för stark. Och han skulle inte vara medveten alls om att han har kryptonit som är hans akilleshäl och så vidare och så vidare. Så att anledningen till att han ens kan vara en superhjälte, det är för att han har koll och kontroll på sina superpowers. Allting annat är ju liksom bara all over the place.
Precis, ja, superbra liknelse. Och det där är ju det jag gör med mina klienter.
Mm.
Eller de flesta av dem, lite beroende på. Men det är ju just att ta reda på det där. För det jag gör bland annat är ju att ta reda på...
Typ in superpower.
Ja, men precis. Ta reda på din själs blueprint. För i din själs blueprint som jag var inne på innan, där finns vad din superpower är. Och vad din kryptonit är. Jag använder ofta de där orden.
Du gör det? Nej, vad coolt!
Ja, absolut. För jag tycker de är så himla bra. Det är liksom spot on. Och det där är så spännande. För nu tänker jag att vi ska föra in det här samtalet på det jag inte fick prata om innan vi börjar inspelningen. Det där med vad som är liksom normen. Vad alla andra gör och inte gör. Jag är ju en människa som inte tänker speciellt mycket.
Mm.
Det är ganska tyst i mitt huvud. Ibland kan det gå någon liten låttext så här på repeat. Mm. Och ibland så kan det vara någon tanke som dyker upp. Men generellt sett är det ganska tyst i mitt huvud.
Mm.
Och det tog mig alltså... Ja, du vet, jädrigt många år innan jag fattade att det inte var för att jag var totalt förstoppad i hjärnan, blockerad på alla sätt och vis och hade genomgått någon gigantisk, traumatisk upplevelse i min barndom som jag också hade förträngt. Och att det var därför jag kommer inte ihåg saker. När jag träffar liksom sådana som har känt mig en tid och de bara, kommer du ihåg? Och jag bara, nej, jag kommer inte ihåg. Mm. Jag kommer inte ihåg speciellt mycket vad jag gjorde när jag själv var ung. Jag kommer inte ihåg speciellt mycket vad jag gjorde med mina barn när de var små. Det är ju nu 30 år sedan, så det får jag ursäkta mig med att det har gått en stund. Men trots att jag har inte speciellt mycket minnen i min hjärna, för jag tänker inte med den. Jag tänker med min kropp. Så jag har ju mina minnen i min kropp. Och det har ju varit ett, eller är fortfarande ett jättestort bidrag i det här arbetet jag gör. Därför att för mig då ande, kropp och själ, connection med det. Men det har också varit otroligt utmanande. För alla de här checka mindset-coacherna eller KBT-terapeuter. Det har alltid varit screw that för KBT liksom. Vad fan ska jag vara? Men därför att det finns inga tankar. Jag kan inte hitta en tanke. Det finns liksom ingen tanke som pockar på som jag kan fånga upp och sen se vad säger jag egentligen om mig själv.
Ah,
och det gör ju att jag har ju varit så att säga, jag säger bara, var tacksam över att det snackar i ditt huvud. Det är ju jätte smidigt. Mm. Jag fattar inte ni som har prat i huvudet, vad gnäller ni över?
Nej, jag har så mycket prat i min skalle, ja, men det är ju att jag får ge den hålla tyst.
Bra. Ja, men det är, därför att det är ju som så att jag har ju begränsande föreställningar om mig själv.
Mm.
Och hade jag då varit en tänkande människa så hade det ju ploppat upp en tanke som hade börjat mala på där och tala om för mig att, åh gud vad värdelös du är, vem tror du att du är, och nu du snackar du skit igen och bla 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 bla. Men för mig så har ju den tanken legat väldigt långt bort. Utan jag har ju först haft någon jävla diffus känsla i min kropp.
Som jag sen, den någonstans?
Ja, det är lite olika. Ibland i hela och ibland på olika. Det beror lite grann på vad den har sitt ursprung ifrån. Och vad den vill säga mig. Så att jag har ju någonstans fått lära mig att vara i min kropp. Känna det jag känner. Tillåta det att komma upp till så pass mycket medvetenhet så att min hjärna kan börja sätta ord på det.
Mm.
Så för mig är det väldigt mycket att det största bidraget, minnet, finns i min kropp. Och sen har jag ju fått lära mig själv, och det finns ju ett stort bidrag i det vad jag gör ut mot människor, varför det har behövt att vara så här. Därför att där har jag ju fått utmana mig själv i att skapa mina egna förklaringsmodeller.
Yeah.
För jag har inte kunnat gå en kurs eller läsa en bok eller få hjälp av någon annan att förstå vad det är för minnen som jag har sparat i min kropp. Vad de vill säga mig. Och hur jag ska koppla ihop liksom tanken och den medvetenheten med vad som finns i mig. Det landar bara in någonting i mig och sen avkodar jag det och sen kommer det ut ur min mun och jag fattar själv inte vad det är jag säger. Utan det blir, oftast är det så att det blir någonstans logiskt för mig när jag kan dela det till någon annan. Så för mig finns det ett stort bidrag i att prata med någon annan. Och inte för att du ska liksom säga någonting, utan för att du ska lyssna. Och när jag vet att du lyssnar så blir det saker och ting klarare i min egen hjärna. Så det är så jag förstår. Men det är ju som så här att jag då, och som sagt, vi är ju några stycken, precis som du drog här. Vi är ju före våran tid, och det kan vara skitutmanande. För jag gör ju saker som världen inte är redo för. Jag liksom säljer mina tjänster och delar mitt bidrag, och det är jättemånga som bara, ja det är så härligt och du har gjort skillnad i mitt liv, men de är inte redo att kliva in i det jag gör ännu själva. Så att det finns en utmaning i det, och det som är ju också att i det så behöver jag ju vara någon som går före. Och om varannan människa var en som gick före, då hade inte den här världen funkat speciellt bra. Alltså det är så. Utan vi behöver vara några få som går före. Det beror ju på att om jag tar in information från vad andra människor säger är sant, så finns det ju inget incitament till att jag tar reda på vad som är sant för mig. Alltså det här som vi var inne på innan, vad är min superpower och vad är min kryptonit? För det hjälper ju mig att se vilken pusselbit är jag i det här universella pusslet. Alltså vad är min plats, vad är mitt självuttryck, vad är min roll och vad är meningen med mitt liv, så att jag kan inordna mig liksom i att, ja men här, jag är en del av molnet här på pusslet, eller så är jag en del av en blomma eller whatever liksom. För det är ju det som skapar skav i oss, det är ju att vi försöker vara en pusselbit i det universella pusslet som vi inte är. Det är ju precis som att du sitter och pusslar, de flesta har väl gjort det någon gång, och försöker stoppa ner en pusselbit på fler plats. Man får ta till våld och den blir skev eller går sönder liksom. Och det är ju det vi överlag gör. De flesta människorna är ju där, att man försöker vara någon man inte är. Alltså jag försöker vara en pusselbit som jag faktiskt inte är. Och det är ju det som blir av att vi lever ut efter vad vi har lärt oss om oss själva och världen, vad som är okej och inte okej. Alltså den här programmeringen och speglingen som vi fick ifrån från våra föräldrar eller de som fanns omkring oss under våran tidiga uppväxt.
Jag fattar. Och den frågan som jag alltid brukar ställa mina gäster, har du till viss del nu redan svarat på, men jag tänker att vi ska ändå bara lyfta upp det ännu lite tydligare. Och det var sådär, ditt varför. Var kommer din drivkraft ifrån och hur kommer det sig att du vill göra de här sakerna, att du vill hjälpa andra? Men du har som sagt till viss del redan beskrivit det, för att det hjälper dig. Du har ett eget behov av att sortera, och genom att du hjälper andra så hjälper du dig själv att sortera i mötet med den andra. Men du får gärna säga någonting mer om din drivkraft och varför.
Så här, jag skulle säga att mitt varför är ju detsamma som ditt varför. Alla människors varför är ju att uppleva sig själva ur själens perspektiv. Alltså att själen får styra och råda. Så det är ju det som har drivit mig. Sen har jag inte fattat det hela vägen. Och ur det stora, mer mänskliga perspektivet så är ju mitt varför, ja, men det är att väcka människor till medvetenhet om vilka vi är. Så att, och i och med det, ur det kommer ju att när du förstår det och bejakar det, så blir ju ditt liv mycket lättare.
Men hur kommer det sig att det är viktigt för dig att väcka andra?
Därför att det är en del av det jag är här för att göra. Min själ är här för att väcka människor. Hjälpa till så att du kan skifta från dina begränsningar till dina möjligheter. Liksom. Från mörker till ljus, om vi nu ska vara väldigt sådana.
Och vad händer med dig om du inte gör det?
Då är det jävligt jobbigt att vara jag. För då är jag fel pusselbit. Mm. och det smärtar. Det smärtar ju. Och det har jag ju testat. Jag har ju då, som jag sa innan, levt väldigt mycket på ett sätt som inte alls var jag. Alltså så långt ifrån mig som man nog kan komma. Och det är ju det som gäller för alla. Alltså när du inte gör det som du faktiskt är här för att göra, då är det smärtsamt att vara du.
Den tiden då du var den personen, den Katja. Mm. Och så hade du träffat den här Katja som hade sagt till dig, du behöver göra det här, du ska utvecklas det här, vi ska transformera dig, du ska släppa dina ankare. Hur hade du reagerat då, tror du?
Jag hade ju inte fattat vad jag pratade om. Jag hade liksom bara, ursäkta mig. och det är ju det som är. Alltså det är så lätt att vi som människor tänker bara, om jag bara hade förstått det här när jag var 22. Då hade mitt liv blivit annorlunda. Men bara släpp det. Hade jag kunnat förstå så hade jag förstått. Så därför det där med, vad ska jag, om du kunde åka tillbaka och prata med dig själv när du var 16 eller 25 eller 32. Vad skulle du säga? Ja, men skit i det. Du hade inte fattat. Vi hade inte fattat, utan vi fattar när vi ska fatta. Liksom. Det är det som är grejen. Så att jag hade inte förstått mycket. Jag hade inte förstått vare sig orden eller upplevelsen eller innebörden av det. Och det gäller oss alla.
Mm. Och då tänker jag rent spontant att då kan det ju vara det, den, när du träffar, alltså den Katja är ju oftast då personer som du säger att du vill hjälpa. Hur kan du i sånt fall nå dem om du inte kunde nå dig själv i den? Har du någon tanke kring det? Eller känsla?
Superbra. Och den där är ju just det där med att när jag kan connecta med din smärta. Alltså, var är du nu? Var smärtar ditt liv någonstans nu? Vad finns, alltså med andra ord, vad finns dina begränsningar? Så kan jag genom det öppna, liksom, det som att öppna en dörr från din smärta, det du ser som ett problem. Till nästa nivå, där vi någonstans, nu är vi tillbaka i transformationen igen, skapar en förändring, ett skifte i det genom att pinpointa det. Så att jag får ju störst gehör när jag pratar om mina egna begränsningar, de som var liksom. Så att det finns ju en ingång i det, och det finns ju en ingång för ganska många i det. Alltså att du kan känna bekräftelsen i att jag förstår hur jävla jobbigt det är att vara du liksom.
Mm. Just det, ja, precis. Och tror du att det hade hjälpt då till den Katja?
Ja, men det hade det kanske gjort. Det beror lite grann på var någonstans under resans gång jag hade dykt upp, skulle jag tro. Ah. Så, men min spontana är att hade jag liksom försökt prata med mig själv när jag var 22 eller 25 eller så, då hade jag bara slagit bort. För det fanns liksom inget utrymme för det då.
Är du med på varför jag ställer frågan? Att det är inte jätteviktigt egentligen utifrån ditt yngre jag att gå tillbaka i tiden, utan mera hur du når andra människor idag.
Mm.
Visst, ja, du är med på den? Eller?
Ja, ja, men alltså, jag är med på det. Och där är det ju, alltså, dels är det ju det här som du var inne på innan. Mm. Alltså att du kände att det var något.
Ja,
för generellt sett så är det ju som så här, jag finns inte för dig som sitter i skiten upp över öronen. Jag gör inte det, därför att du är inte där. Så att du hör mig inte. Du gör inte det, utan då kan du som sitter i skiten upp över öronen börja med att gå till någon käck KBT-terapeut. Jag förringar inte dem.
Jag älskar när du säger sådär, ja, någon käck KBT. Jag känner mig träffad varje gång.
Ja, det är därför jag känner att jag kan säga det. Men alltså, det är så.
Ouch!
Det finns ju en anledning till att det finns så många olika människor som man kan få hjälp av.
Ja, jag vet.
Därför
det var roligt.
Jag kände att du kunde ta det. Nej, men ja, därför att det är ju så att när jag sitter med skit upp över öronen, då behöver jag liksom hjälp att bara liksom överleva, att se hur kan jag göra. Då funkar det inte att det kommer in någon annan käck människa som snackar om autenticitet och väldigt tacksamhet och jadidadidadida spirituell och snacka med dina guider,
positiva affirmationer.
Ja, jag bara skit ner det liksom.
Jag är också väldigt allergisk mot
just jag är superallergisk.
Lägga in som en liten
det finns skitsnack. Så är det.
Ja. Och det gör ju det.
Men det är ju också det här som vi var inne på innan, att gå före. Jag vet ju att det kan vara extremt jävla provocerande. Och därför är ju den andelen människor som någonstans ser mig och känner sig dragna till mig, de är ju liksom inte så här hundratusentals direkt. utan det är ganska få. Så det är så att för dig som känner att wow, den där katten, den vill jag ha mer utav, så är det ett kvitto till dig att du ligger liksom i framkant i det här stora skiftet som vi är i. Och det skulle jag kunna prata en timme till om. Vi en annan gång.
Ja, men alltså, för jag är I'm all for it. Nu tänker jag bara mer på att det finns en baksida av det här också, med de här profeterna inom situationstecken, så då kommer ut och säger vad du ska göra, för jag har den stora sanningen, jag vet mer än du. Så därför tycker jag att det som jag anknöt till dig med var verkligen precis som du sa från början där, att när du berättar om din berättelse, hur du kom fram till de här sakerna, hur det kändes för dig, hur du fungerar, det är det som connectar i mig. Och det tyckte jag du beskrev så bra också, att det är så att du nästan den ingången du tar för det mesta, för det är det som verkligen connectar, för att du är ju expert på det här, du är expert på dig och det du har, och det kan jag anknyta till väldigt fint,
därför att det är ju det som är min grej, och när jag gör min grej så funkar det på dig. Därför att det är det som är. Men sen är det ju också, om vi backar lite grann till det du sa, det finns ju fullt av de här så kallade falska profeterna som står upp och jag har vägen, sanningen i ljuset, och jag bara skit ner det. Och förr sådär, alltså när jag fortfarande var i en del i mitt mänskliga, och det är jag ju fortfarande ibland, men jag var mer i mitt mänskliga då, så kunde det trigga mig jättemycket när folk for med osanning. Alltså så här, slog sig på bröstet och talade om att jag vet min sanning hur det är. Och jag kunde utifrån den platsen där jag är. Och med hjälp av då min medvetenhet och min själ. Se att du snackar bara skit. Så kunde jag bli superprovocerad och ville gärna gå in och tala om det. Att, men ursäkta mig, du vet ju inte vad du pratar om. Nu för tiden har jag utvecklat en viss ödmjukhet, och här är det bra att min man inte är hemma och hör mig, för den har skrattat gott. Du är ödmjuk, hade han sagt. Men trots allt, och det är som så att för de flesta människorna har inte kontakten med den universella sanningen. Kan inte se vem du är bortanför dina föreställningar och rädslor. Och då blir det fel. Men där jag är, nu slår jag mig verkligen på bröstet, men jag känner att jag ska göra det.
You go girl.
Ja, eller hur? I got this. Ja. Nej, men där jag är, utifrån det jag nu har tillgång till, så, förmåga, redskap, medvetenhet, you name it, så vet jag ju vad jag gör. Alltså jag känner, min kropp gör ont om jag talar om någonting för dig som inte är sant. Allt som jag säger som inte är sant, då känner jag bara, nu blev det jättejobbigt att vara jag. Och jag vill inte att det ska vara jobbigt att vara jag, så att jag navigerar ju mig i det som en slalom, som Ingmar Stenmark mellan pinnarna, så. För att det ska bli rätt liksom. kan bli väldigt intensivt. Ajamän, så du behöver vara villig att möta dig själv. Och du behöver också vara villig att ta ansvar för dig själv. Men det gäller ju egentligen allt. Vill jag ha en förändring, även om jag går till den checka KBT-terapeuten, så behöver jag vara villig att möta mig själv. Och jag behöver vara villig att ta ansvar för min egen förändring.
Och vi måste ju tyvärr börja avrunda, men avslutningsvis, för du vet ju att nu har vi ju många lyssnare. Så vad skulle du vilja skicka med till dem innan vi säger hej då?
Ja, men jag skulle vilja skicka med att vara lite nyfiken. Utforska vem du är bortanför dina tankar, bortanför dina föreställningar. Och se vad du hittar där. Ställ lite frågor. Ställ det där varför. Varför gör jag så här? Varför tänker jag så här? Skulle jag kunna göra någonting annat än det här?
Det där är väldigt gestaltiskt. Så här, vad finns det mer? Mm. Vad har jag inte provat tidigare?
Precis. Vad mer är möjligt bortom det jag tror är möjligt?
Ja, superfint. Ja, härligt. Tack så jättemycket för att du var med i poddterapeuten, Katja. Jag är alldeles
tack själv.
Jag svettas i hela kroppen.
Det var en ära och sant nöje.
Tack. Ta hand om dig.
Hej då.
Hej då.
Och det där var allt för dagens avsnitt av poddterapeuten. Stort tack Katja för att du delade med dig. Och tack till dig som har lyssnat. Glöm inte att dela det här avsnittet. Det är genom att du delar som fler får ta del av innehållet. Och det är ju liksom det vi vill, va? Nästa vecka så blir det ett lördagsfika igen. Och då pratar vi vidare om narcissism och diagnosen NPD. Våra reflektioner och era reflektioner sedan förra lördagsfika. Och vi börjar prata om anknytning, om anknytningsteorin och olika anknytningsmönster. Missa inte det! Vi hörs snart igen, hoppas jag. Hej då!